P3, Sveriges Radio.
Slutet av 20-talet. En by i Norrbottens inland. Det är sommarkväll. Midnattssolen lyser och myggen surrar. Mitt i byn har man rest ett tält med väggar och tak av beige tyg. Inne i tältet är det fullsatt men knäpptyst. Och i luften ligger en spänd förväntan. Ett sus går genom publiken när en kortklippt kvinna kliver in i tältet. Hon ler, hälsar och går sedan med bestämda steg upp på den lilla scenen. Publiken tittar med stora ögon på kvinnan de kommit för att lyssna på. Nu är hon äntligen här. I ljus skjorta, mörk knälång kjol och skinnskor med klack. I flera veckor har byns anslagstavlor annonserat för den här kvällen. De klargula reklambladen har inte gått att missa. Och inte heller rubriken i stora svarta bokstäver. Sexualfrågan. Kvinnan tar ton, gestikulerar yvigt med armarna. Och precis som ryktet säger så pratar hon om det där man aldrig annars får nämna. Bakom henne på scenen står kvinnans bruna resväska. Det som ligger i den är strikt tabu. Preventivmedel. Och att ens prata så här, det är till och med förbjudet. Men att hon riskerar fängelse, det bryr sig den karismatiska kvinnan på scenen inte om. Det här är varken första eller sista gången sexualupplysaren Elise Ottesen Jensen bryter mot lagen.
Det här är berättelsen om Elise Ottesen Jensen, prästdottern som blev en av världens främsta kämpar för kvinnlig sexuell frihet. Genom hårt arbete och en vilja av stål gav hon kvinnor världen över rätten till sina egna kroppar.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
När Elise Ottesen Jensen senare under kvällen delar ut preventivmedel till byns kvinnor har den till synes oskyldiga handlingen varit förbjuden enligt svensk lag i nästan 2 decennier. Bara genom att berätta om preventivmedel riskerar hon böter eller i värsta fall fängelse. Men det ger som sagt Elise blanka fan i. Hon vet mycket väl vad hon gör och vad hon riskerar. Men Elise Ottesen Jensen har siktet inställt på att förändra världen. Och hennes brinnande och handgripliga engagemang har gjort henne både omtyckt och omstridd. Vid det här laget, mot slutet av 20-talet, har hennes arbete bara börjat. Men innan det är över så kommer hon ha spelat en av huvudrollerna i den långa och livsviktiga kampen om kvinnors makt över sina egna kroppar. En kontroversiell lagbrytare som Elise Ottesen Jensen måste ju komma från en radikal miljö, kan man tycka. Men icke. Hon är uppvuxen i en stockkonservativ mylla, ett prästhem i Norge, präglat av skuld, skam och sexualskräck. Vi tar oss tillbaka i tiden drygt 40 år och ser efter vad det är hon har med sig i bagaget. Förutom preventivmedel som pessar då förstås. Elise Ottesen som föds år 1886 på en prästgård nära Stavanger i södra Norge är det 17:e barnet i en skara som ska bli 18 stycken. Vem som helst hajar säkert till. Har Elises mamma alltså genomgått 18 graviditeter? Nej, det har hon inte. Det är faktiskt ännu fler. För hade det inte varit för 4 barn som har dött hade syskonen varit 22 stycken. Och det sätter sina spår. När Elise som liten flicka ser sin mamma naken med blånader, knuter och sprickor överallt så gråter hon efteråt. För att vara gravid är ingen lek. Inte idag och ännu mindre under 1800-talet när det dessutom är inte ovanligt med 2-siffrigt antal graviditeter. Kvinnors kroppar slits ut och går sönder och det får de helt enkelt stå ut med. Avancerad vård för förlossningsskador är många år bort. Preventivmedel går knappt att få tag på och i familjen Ottesens religiösa hem hade något så omoraliskt ändå aldrig kommit över tröskeln. Så när Elise sneglar på sin mammas sargade kropp, ett perforerat landskap som hon själv kommer att beskriva det senare i livet, blir det smärtsamt tydligt hur kvinnors verklighet ser ut. Hon blir livrädd för allt vad sex och barnafödande heter och knyter nävarna i protest mot sitt öde och föda som flicka. De nävarna kommer i framtiden att slåss för inte bara hennes egna rättigheter, utan alla kvinnors. Familjen Ottesens hem är högborgerligt och djupt religiöst. Pappa är prost, morfar var biskop och farfar kyrkoherde. så det är inget snack om att barnen ska uppfostras i enlighet med den heliga skriften. Och med hårda nyper.
Han var som en svetslåga i henne, på något sätt. Hon både älskade honom och hatade honom.
Det här är Gunilla Thorgren, författare till boken Ottar och kärleken.
Men sen hade han ett fruktansvärt humör. Och då tog han ju fram käppen, så alla barn fick ju stryk med käppen när de inte lydde.
Pappa prosten må vara auktoritär, men han vill också något mer för sina döttrar. Vid de flesta andra borgerliga familjer hade flickor som Elise uppfostrats till en enda sak. Att bli en prydlig hemmafru och mor. Men systrarna Ottesen ska bli självständiga. Så Elise kommer få något ovärderligt. Något som andra bara kan drömma om. En yrkesutbildning. Men än så länge är hon bara i 10-årsåldern. Och hänger nästan lika mycket hemma hos Mjölnarfamiljen i grannhuset som hemma hos sig. Hos grannarna pratas det om jämställdhet och lika rösträtt för män och kvinnor. Radikala idéer som man knappt kan viska om hemma i prästgården. Det här är Elises första möte med politik. Hon börjar grubbla, ifrågasätter den auktoritära ordningen i hennes värld. Om det verkligen kan stämma, allt det där som står i Bibeln. Och så tar hon ett beslut som ska skaka om pappa prostens hela tillvaro. Ett beslut som vittnar om att den här flickan tänker gå sin egen väg. Elise stegar in till sin far och meddelar att hon inte tänker konfirmera sig. Man kan ju bara ana hur snacket går på byn när nyheten om Elises religiösa kris sprids ut. Att konfirmera sig är självklart, men nu har självaste prästdottern mer eller mindre klippt banden med Gud.
Det var ju överhuvudtaget, alla skulle ju konfirmeras. Så alltså, i början på 1900-talet så fanns det inte på kartan att ett barn inte skulle konfirmeras. Så det var ju en stor sak. Det är ju intressant, för hon har ju också berättat om hur hon kände när hon fick stryk med käppen. Att hon tänkte, jag ska inte gråta, jag ska inte ge efter, jag tänker inte ge mig. Och hon gjorde inte det. Alltså hon hade ju ett sånt, hon blev trotsig kan man säga. Han rådde inte på henne. Hon hade en starkare vilja än honom.
Elises pappa ville skänka sina döttrar självständighet. Men han kanske inte hade räknat med att det skulle gå så här långt. Men konfirmationsvägran är bara en förrätt. Hans näst yngsta dotter kommer växa upp till en orädd och upprorisk kvinna. Redo att trotsa både honom och hela samhällsordningen. 17 år senare sitter en snart 30-årig kvinna i Norges näst största stad, Bergen. Det är Lise Ottesen och hon har gått och blivit journalist. Hon är en debattglad skribent, aktivist och debattör som går på politiska möten och är reporter på en vänstertidning. Det är inte jättemånga mil på kartan, men hon befinner sig andligt sett ljusår från barndomens prästgård. Den konservativa livsstilen är slängd på sophögen.
Hon hade ju brutit med hela sin familj. Alltså hon bröt med hela det religiösa släkten kan man säga. Och sökte sig till arbetarrörelsen. Och det var ju liksom ett rött skynke för familjen. Och det var det ju för många. Alltså arbetarrörelsen var ju inte, hade ju ingen högre status.
Ja, Elise Ottesen är en modern kvinna. Hon har blivit lite av en kändis bland Bergens arbetarkvinnor. Som har blivit fler på senaste tid. När Elise landar i Bergen har Norge varit självständigt från Sverige i ungefär 10 år. Och det har varit fart i det norska maskineriet ett bra tag. Det satsas på vattenkraft, varvsindustri och sjöfart. Och den norska handelsflottan har medvind. Bergen är en viktig hamn. Och med industrialiseringen växer stan så det knakar. Den nya samhällsklassen, arbetarna, flyttar in. Men för dem är livet hårt. Arbetsdagarna är långa och tunga och bostäderna små och dragiga. Snart börjar röster höjas om förbättrade villkor, inflytande och rättvisa. I den här växande arbetarrörelsen hittar Elise hem. Fast det var inte riktigt planen från början. Hon var på väg att utbilda sig till tandläkare. Men under praktiken på en tandläkarklinik hände något fatalt. Elise höll på med ett kemiexperiment som gick helt snett. Och i en explosion sprängde stora delar av hennes händer bort. Utan fingrar kan man inte laga tänder. Och i samma sekund hon förlorar händerna stängdes den karriärvägen för alltid. Elise försöker få allt från piger till fiskeriarbeterskor att haka på i kampen för förbättrade arbetsvillkor.
De är ju liksom längst ner i hierarkin. Elise försökte sig ju på att hjälpa dem att organisera sig. Men det funkade inte. Det var därför hon istället kom på att det här med att låna Frälsningsarméns lokaler, det är ju jättebra, för ingen har ju någonting emot att kvinnorna går till kyrkliga möten, så att säga. Och sen diskuterades ju helt andra saker där. Det var fiffigt då, hon var ju fiffig på det sättet. Men det är klart att det var ju också så att arbetarrörelsen ville inte ha kvinnorna med sig. För kvinnorna hade så låg status.
Hon arrangerar träffar i Frälsningsarméns lokaler på en av Bergens bakgator. Och hennes möten med stadens kvinnor får en lite oväntad bieffekt. Det börjar med ett brev adresserat till Elise Ottesen. Sen börjar fler droppa in. Handskrivna brev från traktens arbetarkvinnor. Och det är inte bara låga löner och långa arbetsdagar de har på hjärtat. De anonyma breven handlar om något helt annat. Är det skilsmässoorsak om jag inte ställer upp på det sexuella? Frågar en kvinna. En annan berättar om en make som slår henne och barnen. Och så det som kommer bli Elises hjärtefråga. Vad gör de rika för att undvika att få så många barn som vi fattiga? Elise blir något av en levande frågelåda. Så om kvällarna sitter hon vid köksbordet och svarar på brev. Själv är hon inte särskilt erfaren på sexfronten. Och hon har inga egna barn. Så graviditeter och förlossningar har hon aldrig gått igenom. Men det avskräcker henne inte. Här finns en möjlighet för Elise att göra verklig skillnad. Så hon läser på. Bläddrar bland idéer från några av tidens mest radikala tänkare. Och sen svarar hon så gott hon kan. Prästdottern med sexfobi är helt plötsligt lite av en sexualupplysare. Att Elise tar på sig rollen att hjälpa utsatta kvinnor har förstås att göra med hennes sociala engagemang. Men kanske har hon också något annat i åtanke. Eller snarare någon annan. För hon har på nära håll fått bevittna hur ett liv kan slå sönder av en oönskad graviditet. Hennes syster, Magnhild, råkade i olycka under deras tonår och rycktes från familjen. Ännu känner inte Elise till omfattningen av katastrofen som har drabbat Magnhild. Men hon kommer snart att få veta. För att vara en som svarar på brev om sex och samlevnad så är Elise lite hemlig av sig när det kommer till sitt eget kärleksliv. Det skvallras på jobbet om att hon kanske smyger dit för kärleksmöten med en hemlig kavaljer. Men det avfärdar hon själv som elakt förtal. Hon är en självständig kvinna som inte anpassar sitt liv efter någon. Men här i Bergen kommer det att ändras. För hennes livskärlek väntar runt hörnet. En kärlek som också kommer orsaka henne djup sorg.
Stora salen i Bergens Folkets hus är knökfull. Elise har armbågat sig fram genom publiken och tagit sig en plats långt ut på kanten. Därifrån har hon en perfekt utblick över både scenen och de fulla bänkraderna. Ute på kontinenten rustar man för krig och temat för kvällens diskussion, försvarsfrågan, har blivit farligt aktuell. Första talare, en lång man i nypressad kostym, kliver upp på scenen. Hon tycker att han är stilig i sitt bakåtstrukna hår, sin kravatt och damasker. Med ett stadigt grepp om talarstolen inleder han sitt passionerade tal. Elises penna glöder när hon ivrigt antecknar allt hon ser och hör i sitt reporterblock. Hon krafsar ner fred, nedrustning, antimilitarism. Mannen dunkar bestämt handen i talarstolen för att understryka sina poänger. Och den förtjusta Bergenpubliken hakar på. Med jämna mellanrum hörs spontana applåder och entusiastiska medhåll. Elise är noga med att anteckna det också. Varje detalj från den här välformulerade skåningens tal ska med i morgondagens artikel.
Albert Jensen heter den svenska agitatorn. Och det verkar som att det inte bara är Elise som blir knäsvag av deras första möte. Han har uppenbarligen lagt märke till den resliga, smala kvinnan med uttrycksfullt ansikte. För senare på kvällen söker han upp henne. Han vill försäkra sig om att hon har förstått allt han sagt. För han pratar ju svenska och hon norska. Och det är viktigt att hennes referat blir korrekt. Säger han i alla fall. Fast vi misstänker att det är en halvdant maskerad flört. För de två är uppenbarligen betuttade i varann. Och inom kort kilar de stadigt. Även om Alberts brinnande fredsaktivism går hem hos Elise, så är han verkligen inte populär överallt.
Albert var aktiv syndikalist. Han var en fattig pojke ifrån Skåne. Han var fredsaktivist. Och det var absolut förbjudet. Det är mycket märkligt. Men på den tiden så satt det ju många vänstermänniskor i fängelse för att de var fredsaktivister. Och 1905 så blev ju Norge självständigt. Men under perioden innan så var det ju väldigt laddat. Och Sverige mobiliserade vid norska gränsen. Och då vandrade Albert efter gränsen och agiterade bland de svenska soldaterna att de inte skulle sträcka vapen mot sina norska bröder. Och för det hade han en fängelsedom, så att han fick flytta över till Norge. Och så han var ganska populär i Norge.
Men knappt har han och Elise hunnit bli ett par innan lagens långa arm sträcker sig efter honom även i Norge. Han tvingas fly till ännu ett nytt land för att slippa åka in. Och den nykära Elise är inte sen att följa med. Elises 10-tal präglas av frigörelse och politisk kamp. Men för stora delar av Europas befolkning står något annat i fokus. Efter första världskrigets utbrott 1914 ligger hundratusentals soldater nedgrävda i leriga skyttegravar. Och hela Europa påverkas av stridigheterna på ett eller annat sätt. Även Elise och Albert, som efter att de stuckit från Norge har hamnat som politiska flyktingar i Köpenhamn. Danmark är ett land i fred, men vardagen är tuff. Pengarna och maten räcker knappt, och hemma i parets lilla lägenhet är det trångt och kallt. Men Elise och Albert håller sig vid liv med hjälp av kärleken och kampen. Hon rapporterar för Arbetarrörelsens nyhetsbyrå, och hemma vid det lilla köksbordet samlas vänsterfolk från alla möjliga länder. De politiska diskussionerna avlöser varann, och trots den rasande tragedin utanför Danmarks gränser är livet ganska härligt. Elise lyckas till och med övervinna den djupt rotade skräcken för sex och graviditet. Det är kanske inte den bästa tajmingen att utöka familjen. Men när Elise i början av år 1917 får reda på att hon väntar barn slår lyckan i taket. Men den kommer bli plågsamt kort. Graviditeten blir svår. Elise är svag och sjuk, och bristen på mat och värme i lägenheten gör inte saken bättre. Men hon härdar ut, och den 28 oktober hjälper en kvinnlig läkare Elise att föda barnet hemma. Det blir en liten pojke, och Elises glädje över sonen överskuggar kanske de fysiska påfrestningarna. Men så raseras allt. Efter bara 2 dagar dör barnet, och Elise slungas ner i en våldsam och förlamande sorg. Till råga på allt drabbas hon också av barnsängsfeber, en farlig men vanlig infektionssjukdom som tar livet av många nyförlösta kvinnor vid den här tiden. Hon klarar sig med nöd och näppe, men snart kommer nästa tunga slag. Läkarna konstaterar att Elise har blivit steril och aldrig kommer kunna få barn igen.
Det är ju hennes livstrauma. Alltså hon kom aldrig över det. Det var ju ett väldigt olämpligt tillfälle att skaffa barn. Det var krig, de var flyktingar. De hade inte rätt att vara i Danmark egentligen. Utan de levde gömda där. Så de kunde inte söka upp sjukvården. Och de hade väldigt lite pengar. Eftersom det var ransonering, så när man då levde utanför samhället så hade man ju inte heller tillgång till ordentligt med mat. Så jag tror att hon också hade väldigt dåligt samvete för att hon utsatte barnet för det här, så att säga. Hon var ju själv ganska undernärd och hade magsår. Och för henne så var det en tragedi som hon aldrig kom över.
Elise är inte ensam om att sörja ett förlorat barn. Vid en annan del av Köpenhamn, inte långt från hennes sorgtyngda gator, vandrar en annan kvinna som kastades ner i samma avgrundsdjupa hål för mer än ett decennium sedan. Hon är någon som Elise känner och älskar, men som hon under en lång tid knappt har fått träffa. Elises lilla syster, Magnhild. Vi lämnar Köpenhamn för ett tag och tar oss drygt 10 år tillbaka i tiden, till 1900-talets början, och återbesöker familjen Ottesens prästgård hemma i Norge. Elises lilla syster Magnhild, den yngsta i syskonskaran, är vid den här tiden den enda som fortfarande bor kvar hemma. Tonåring som hon är blir hon kär och smyger ut om nätterna för att hänga med sin kille, Mjölnarsonen i granngården. Men att umgås med pojkar på det sättet skulle aldrig gå för sig. Särskilt inte i den sedliga prästfamiljen. Så allt måste hållas superhemligt. Men romansen uppdagas och familjen fruktar det värsta. Magnhild ska undersökas av en läkare. Hon tvingas iväg till doktorn inne i stan, och det dröjer inte länge förrän domen faller. Den 16-åriga, ogifta prästdottern är gravid. Och det tillåts inte av vare sig samhällets eller kyrkans moral. Att bli gravid utan att vara gift är en jätteskandal som drar skam över familjen.
Varför man ska berätta historien om Magnhild, det är ju därför att för det första, det var hundratusentals kvinnor då. Alla blev kanske inte behandlade så illa av sina fäder som Magnhild blev, men många kvinnor, alltså många, dödade sina foster. Andra begick självmord. Ytterligare andra försökte göra aborter så att de förstörde sig i underlivet.
Men det räcker inte med att stänga in Magnhild i hemmet. Hon måste skickas bort. Snabbt ordnas en enkel båtbiljett till Danmark fram, och den 16-åriga flickan tvingas ombord, ensam. I Danmark inkvarteras Magnhild hos en kvinna som hon aldrig har träffat. Varje dag under graviditeten kommer präster i svarta rockar och håller långa, svavelosande predikningar för henne. Hon har syndat och ska nu ledas tillbaka in på den rätta vägen. Magnhild är livrädd. Hon vet absolut ingenting om att vara gravid. Än mindre hur det går till att föda ett barn. Ingen har berättat det för henne. Och hon lever i konstant skräck över att den växande magen ska spricka och barnet kommer ut den vägen. Efter 5 traumatiska månader i Danmark föder Magnhild en flicka. En kort tid får hon vara med sin lilla dotter. Men sen tas barnet ifrån henne. Den omyndiga Magnhild har ingenting att sätta emot. Och längtan efter den stulna dottern kommer att hänga över henne resten av livet. När Elise ser sin rädda, gravida lilla syster förvisas utomlands för att behålla familjens rykte, skakas hon på djupet. Systrarna återförenas och kan kanske söka tröst hos varann. Men det dröjer inte länge innan Elises dramatiska år i Danmark får ett lika dramatiskt slut.
Köpenhamn, juni 1919. Det bankar på ytterdörren hemma i Albert och Elises lilla lägenhet. Ingen av dem väntar besök, även om deras bekanta ofta dyker upp oanmälda. Men de två männen utanför är inga de känner igen. De är civilpoliser som med barska röster föser ut både Elise och Albert genom dörren. De ska med till polisstationen, nu. Men stoppet där blir kort. Bland polisens papper ser Elise anteckningar om vänsterpolitik och aktivism. Och efter att hon och Albert blivit fråntagna sina pass sätts de i en polistransport. Den skumpiga färden genom somliga Köpenhamnsgator går inte hemåt. Den går mot hamnen. Och det går upp för Elise. Hon och Albert har blivit för besvärliga för den danska polisen. Polisbilen svänger in och stannar framför en av de stora ångbåtarna och paret eskorteras ombord. Ingen packning har de fått ta med sig från lägenheten. Men nu får de åtminstone tillbaka sina pass som är nystämplade. I versaler läser Elise: utvisad.
Båten lägger ut från Köpenhamn och tuffar över ett somrigt Öresund med kursen inställd på Alberts hemland Sverige. Den danska polisen drar nog en lättnadens suck över att bli av med dem. Och den svenska polisen drar sina batonger där de står på andra sidan sundet och väntar på det politiska paret. För på den här tiden sneglar många länder med fasa österut mot den stora grannen Ryssland. Där har vänsteraktivister, arbetare och soldater slagit sig samman och gjort revolution mot överheten. Nu är det total kaos i Ryssland med inbördeskrig och ekonomisk kris. Något sånt vill man inte importera till Sverige. Sådana som Albert och Elise är ett hot mot hela samhället. Och när båten ankommer till Malmö grips Albert direkt. Kvar i hamnen står Elise. Bakom sig har hon en liten barngrav, en förtvivlad syster och ett par oerhört stormiga år. Men hon samlar sig och kliver på nattåget norrut. I gryningen kliver hon av i Stockholm, ensam, sjuk och förvirrad. Sverige och Stockholm är främmande land för Elise. Så vad är det för ställe hon har hamnat på? 20-talet är en hård tid i Sverige. Det stora folkhemsprojektet och de berömda svenska välfärdsreformerna är fortfarande flera år bort. Och Sverige är mer eller mindre ett u-land. Men man har klarat sig undan första världskriget och industrialiseringen är igång. På bara några årtionden har mängder av människor flyttat in till Stockholm från olika delar av landet för att jobba i fabriker och som tjänstefolk. Och bostadsbristen är akut. På sina promenader runt på Södermalm ser Elise längre av nödbostäder där stora familjer får trängas i små lägenheter. Skolors gymnastiksalar omvandlas till tillfälliga bostäder. Och där, mellan ribbstolar och hoppbockar, spikar man upp enkla träväggar för att skilja de fattiga familjerna åt. Privatliv kan man nog inte prata om. Men allt är kanske bättre än att inte ha tak över huvudet. Lönerna för arbetarklassen är låga. Och framtidens A-kassa, förskola och barnbidrag finns inte på kartan. Det är helt enkelt tufft att bo i Stockholm, särskilt om man är fattig. Men mitt i misären har åtminstone en bra grej hänt. En av Sveriges viktigaste politiska reformer någonsin har nyss slagit igenom. Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Det finns fortfarande restriktioner för vissa grupper, men nu får den stora majoriteten svenskar äntligen rösta. Men det innebär inte att samhället i ett trollslag har blivit jämställt.
Arbetslösheten slår ju alltid då hårdast mot kvinnor och barn. Och det, kvinnorna var längst ner på, som vanligt i hierarkin. De skulle både jobba, ta hand om barn, se till att det stod mat på bordet. Och arbetarrörelsen växte ju väldigt starkt under den här tiden. Och då försökte ju också kvinnorna. Men de, LO ville inte ha med några kvinnor. De motarbetade kvinnornas organisering. Och samtidigt så fanns det under perioder krav på att kvinnor skulle förbjudas att arbeta. För kvinnor hade ju lägre lön. Så de få jobb som fanns och som kvinnor kunde göra, de jobben fick kvinnorna, för de var ju billigare. Och det där var ju liksom en ekvation som inte gick ihop, helt enkelt.
En av de saker som är mest bekymmersamma för kvinnor, det är det här med sex. Och kanske mer specifikt, vad sex leder till. Så låt oss ta en titt på den svenska sexualmoralen. Kyrkan och läkarkåren har genom historien kastat en lång och sträng skugga över svenskarnas sexualitet. Njutning kommer inte på tal. Sex är snarare ett nödvändigt ont. Något som behövs för att en man och en kvinna ska kunna avla barn inom äktenskapet. Allt annat är förknippat med skam och skuld och genomsyrat av monumental okunskap. Folk vet inte riktigt hur biologin funkar och hur man skyddar sig mot att bli med barn. Preventivmedel är det totalt hysch-hysch om, till och med olagligt att informera om.
På 2 månader så lyckades Sveriges riksdag skriva ihop en lag som förbjöd upplysning om preventivmedel. Och den kallas för preventivmedelslagen. En kort lag, men det är bara det. Den förbjuder upplysning, och så är det då olika straffsatser vad man kan råka ut för om man upplyser om att det finns kordonger.
Abort är såklart förbjudet. Men ett förbud innebär inte att aborter inte genomförs, bara att de blir farligare. Generationer av kvinnor har tvingats till livsfarliga hemmaprocedurer med strumpstickor, fosfor och livmodersprutor. Lagarna som begränsar kvinnors rätt till sina egna kroppar blir Elises främsta hatobjekt och fokus för hennes arbete i Sverige. För när hon hämtat sig från den första chocken över att bli deporterad från Danmark, så börjar hon dra i sina kontakter i den svenska vänsterrörelsen. När Albert efter några månader kommer ut i fängelset blir de två ett centralt par inom den svenska syndikalismen. För det är syndikalister de är. En gren av socialismen. Målet för de svenska syndikalisterna är att arbetarna genom fackföreningarna ska ta makten över samhället. Vägen dit går genom strejker, bojkotter och direkta aktioner. Det passar Elise perfekt. Och den debattglada, orädda norskan med de bortsprängda fingrarna blir snabbt ett namn att räkna med. Och hon sätter direkt tänderna i den svenska sexualpolitiken. Men den här frågan är så mycket mer än bara en kvinnofråga för Elise.
De här 2 klasslagarna som hon sa, preventivmedelslagen och abortlagen, som ju var ju helt riktade mot arbetarklassen. För borgarklassen hade ju kontakter. De fick ju faktiskt inte lika många barn. Och vad berodde det på? De hade både tillgång till preventivmedel, men de hade också kontakt med läkare som kunde hjälpa till om olyckan var framme, så att säga. Och det hade ju inte arbetarkvinnorna. Utan de var ju tvungna att föda sina barn. Om de inte vidtog andra åtgärder. Så att det var... Och den här abortlagen var ju så otroligt många kvinnor som dog eller blev skadade för livet. Alltså de gjorde ju vad som helst för att bli av med de här fostren. Inte för att de inte tyckte om barn, utan därför att de hade inte mat att sätta på bordet till dem.
Elise vägrar sitta tålmodigt och vänta på att de tröga sexuallagarna ska ändras. Det tar för lång tid. Istället kavlar hon upp ärmarna och kliver rakt ut i verkligheten. Och där är vi tillbaka, där den här historien börjar. Ett av de många provisoriska tält där Elise talar sig varm om säkert sex från mitten av 20-talet och framåt. Ett av tidens bästa preventivmedel är pessaret. Det är en liten skål av gummi som kvinnan stoppar på plats innan det ska liggas och som ska bomma igen själva ingången till livmodern så det inte kan bli någon befruktning av. Att ha tillgång till ett sånt skulle kunna förändra livet för många kvinnor, tänker Elise, och proppar sin bruna resväska full. Hon börjar resa land och rike runt, från Lappland i norr till Skåne i söder, längs grusvägar och landsvägar, med tåg och med bil. Hon håller karismatiska föreläsningar om sex och träffar tusentals människor. För den ofta fattiga publiken är det nog med skräckblandad förtjusning som man lyssnar på henne. Få har tidigare vågat prata så här öppet om vad som händer i de svenska sovrummen. Elise rättar ut frågetecken, sticker hål på gamla sexualmyter, opinionsbildar och bryter mot både tabun och lagen. Att hon inte blir arresterad är lite av ett mirakel, särskilt med tanke på att polisen ofta sitter med i publiken.
Det var ju prästen och polisen brukade ju komma till hennes föreläsningar. Och ofta så fick hon ju stå ute för det inga lokaler som ville öppna dörrarna för henne och sådär va. Så folk stod ju ute i regn och rusk och lyssnade på henne. Men hon kunde Bibeln på sina fem fingrar. Så hon visste precis hur hon skulle ta prästen.
Och poliserna är också bakbundna. Elise vet precis vad hon ska säga och inte för att inte bryta mot lagen. Och dessutom är det stor sannolikhet att småstadskonstaplarnas egna mammor, systrar eller kanske fruar sitter och lyssnar på den karismatiska talaren. Men det är efter föreläsningarna som Elises verkligt handgripliga arbete börjar.
En medelålders kvinna väntar utanför tältet där Elise precis avslutat en av sina sedvanliga föreläsningar. Kvinnan rättar till sitt huckle och förkläde och sträcker sen fram handen. Jag skulle behöva fru Ottesen Jensens hjälp, säger hon blygt, medan resten av föreläsningspubliken sakta droppar av. Elise och kvinnan slår följe till ett rött litet skjul i utkanten av byn. De stänger den knarrande dörren bakom sig och Elise drar för de solblekta gardinerna för att stänga ute eventuella nyfikna blickar. På golvet bland vedträn och verktyg har kvinnan lagt ut en liten virkad filt. Spartanskt, men Elise är van och hon har sett värre. Hon ställer sin bruna resväska på en snickarbänk, öppnar locket och letar fram ett pessar. Hon visar det för kvinnan, vrider och vänder på det, förklarar noggrant vad det är och hur det fungerar. Med det här kan frun själv bestämma, förtydligar Elise. Kvinnan lyssnar uppmärksamt, nickar och lägger sig till rätta på filten. Lugnt och vant för Elise in handen under kvinnans kjol och sätter pessaret på plats.
Under ett drygt decennium agerar Elise gynekolog i allt från skjul och sängkamrar till dammiga vedbodar och utedass. Och från de nästan 2000 kvinnor hon hjälper kommer en flod av tacksamhet. Hennes unika kringresande klinik når kvinnor över hela landet och kommer så småningom att göra henne känd över hela världen. Samtidigt som Elises sexualpolitiska bana tar fart så fortsätter hon att vara en stenhård syndikalist. På rörelsens tidning Arbetaren blir hon redaktör för kvinnosidan, Kvinnan och hemmet. Och på Arbetaren börjar hon skriva under en signatur som kommer att följa henne resten av livet. Ottar. Under vikingatiden var Ottar en modig och stark norsk hövding som upptäckte nya sjövägar. Ett passande namn för en kvinna som går sin egen väg. Under Elises första tid på kvinnosidan samsas recept på kålsoppa och virkningsbeskrivningar med fördjupande reportage, vassa analyser och osande debatter om kvinnans roll i samhället. Och det blir succé. Kvinnosidan blir superpopulär. Elise må vara mer intresserad av kvinnokamp än kålsoppa, men nu har hon åtminstone fått en tydlig plattform. En möjlighet att arbeta politiskt och nå ut till arbetarkvinnor i hela landet. Hon skriver om lika lön för lika arbete, förlossningsvård, preventivmedel och barnuppfostran. Och inte sällan får också den egna politiska rörelsen, de syndikalistiska männen, en ordentlig smocka. Ju längre tiden går, desto färre blir husmorstipsen. Och istället vässar Ottar sin politiska penna. Något som inte alla har räknat med.
De vill inte ha, de tyckte liksom att politiken, den ska vi sköta på ledarsidan. Men hon skrev ju hela tiden om politiska frågor. Om kvinnans rätt till arbete, om kvinnors löner. Hon skrev också om fredsfrågan. Hon skrev om barnuppfostran. De körde sin egen politik, kan man säga. Och det var en feministisk politik. Och det passade inte. Och då kom beslutet att alla hennes artiklar skulle underställas chefredaktören innan de fick tryckas. Och det var ju samma sak som att sparka henne. Så då var hon ju tvungen att gå. Och då gick Albert också faktiskt.
Även om Elisa har lämnat tidningen Arbetaren så blir hon inte tyst för det. Under sitt turnerande runt om i landet blir hon en allt mer högljudd aktivist. Allt gammalt sexualfientligt dravel från kyrkan ska städas bort och ersättas med kunskap, fakta och vetenskap. Men delar av tidens vetenskap har en mörk underton. Det är Sverige som Elise möter på sina resor är en lång kavalkad av elände. Överallt ser hon fattigdom, brottslighet och alkoholism. Och mängder av oönskade barn vars föräldrar inte kan ta hand om dem. Under de första decennierna av 1900-talet växer en vetenskaplig rörelse fram som tror sig sitta på svaret på hur samhället ska kunna bli av med de här problemen. Rashygien. Enligt den så kallade vetenskapen är vissa människor helt enkelt genetiskt förutbestämda till ett sämre liv än andra. Eländet är så ärftligt och riskerar att föröka sig över generation efter generation. Och det kan man stoppa genom att rensa bort de människor man anser vara oönskade. Bland annat genom att förhindra att de skaffar barn. 1922 grundas Statens rasbiologiska institut i Uppsala. Det är det första i sitt slag i världen. Och där driver man på för att hålla den svenska rasen ren. Man mäter skallar och det skissas på en steriliseringslag. Elisa har alltid vurmat för de svaga. Hur ser hon på allt det här?
För det första måste man komma ihåg att det var ingen kontroversiell fråga då. Nästan alla var positiva till rashygien. Det fanns inte några som gick in i en häftig debatt emot detta. Utan det var en tid när man skulle så att säga utveckla den nordiska rasen och sådär. Det låter ju förfärligt för oss idag. Hon skrev faktiskt bara en artikel. Men den står ju ändå där. Hon skrev den ganska tidigt. Hon var ju ute mycket och besökte olika institutioner. Och det var ju innan man hade, alltså att man trodde att handikappade liksom kunde få ett bra liv med sina handikapp. Och hon hade varit på ett ställe med små barn som bara låg, som hon tyckte, som klumpar i sängen, och hon kunde inte. Och hon, jag tror hon tyckte det var en barmhärtighetsgärning att ge dem en spruta så att de inte. Och det där har ju fläckat ner henne, att hon skrev den där artikeln.
Människorättskämpen Elise Ottesen Jensen är alltså en öppen förespråkare för aktiv dödshjälp och sterilisering för dem hon inte tycker är värda att leva. År 1934 trädde den svenska steriliseringslagen i kraft, året efter att Hitler tagit makten i Tyskland. Hans rasistiska politik grundar sig på liknande strömningar som de som florerar i Sverige. Elise skriver alltså delvis under på samma tankegångar som Adolf Hitler, att vissa människors liv är mer värda än andras. Men betyder det att Elise är nazist?
Man ska komma ihåg att hon var ju absolut inte rasist eller nazist, utan hon, när hon sen upptäckte på 30-talet vad rashygienen kunde användas till, då tog hon ju kraftigt avstånd från det.
Och Elise tillhör själv en grupp som Hitler hatar. Frispråkiga sexualupplysare. De gör sig icke-besvär i Tredje riket. Sådana som hon är i nazisternas skottglugg. Det är en farlig tid där hennes vänner och bekanta förföljs och fängslas en efter en ute i Europa. Hon hjälper så många hon kan. Ordnar med jobb, papper och kontakter till de som lyckas fly till Sverige. Under 30-talet har Elise nämligen blivit något av en sexualpolitisk kändis utomlands och gör succé på den internationella arenan. Och där hemma är det dags att sätta en flera år lång plan i verket. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning ser dagens ljus på våren 1933.
Det fanns ju en sexualpolitisk rörelse ute i Europa, men den fanns inte i Sverige. Och det ville hon åstadkomma. Så var hon på Karolinska sjukhuset och berättade om sexualpolitiken för ett gäng unga läkare. Och hon fick stående ovationer i en kvart. Det var en ung generation radikala läkare. Hon hade ju hela tiden sagt att hennes motståndare, det var svartrockar och vitrockar, präster och läkare som hela tiden motarbetade henne. Men här fanns de här unga läkarna, och tillsammans med dem så startade hon RFSU. Hon hade ju ett nätverk i hela Sverige, ett nätverk av kvinnor men också en del män. Så att det var ju ganska lätt att få en organisation på plats. De är självförsörjande. Alltså egen försäljning utav preventivmedel, egen försäljning utav litteratur. Alltså hon byggde upp en hel verksamhet som inte var beroende av staten. Och det hänger ju ihop med att hon var syndikalist. Syndikalisterna var ju emot staten. Så hon var tvungen att organisera det på det sättet. Och det gjorde hon. Och så fick de då en liten lokal på Regeringsgatan, tror jag. Och det blev ju väldigt fort, väldigt populärt att söka sig dit och få hjälp och prova in pessar och få råd av olika slag. Och rörelsen växte ju lavinartat.
Elise börjar närma sig 50-strecket. Vägen från prästgården har varit lång. Hon har arbetat oavbrutet, skrivit mängder av texter, rest runt och hjälpt kvinnor med deras preventivmedel, och nu dessutom grundat en av Sveriges viktigaste sexualpolitiska organisationer. Hon är en riktig arbetshäst och hon blir allt mer populär. Men 30-talet kommer att pröva världen och Elise hårt. Hon är ofta sjuk, och dessutom står de privata sorgerna som spön i backen. Lilla syster Magnhild blev kvar i Köpenhamn sedan hon förvisades från familjen som tonåring. Och där har hon levt sitt liv. Hon ville bli sjuksköterska, men det satte hennes förflutna stopp för. Magnhild är fortfarande stämplad som fallen kvinna efter tonårsgraviditeten, och det passar sig inte. Så istället börjar hon jobba på mentalsjukhus. Där frågar cheferna inte lika mycket om ens bakgrund. Det är ett tungt arbete. Hon jobbar nätter och blir allt mer sliten. Men det är inte bara jobbet som tär på Magnhild. Under sina långa och ensamma nattpass så sjunker hon allt djupare ner i sitt eget personliga mörker. Till slut går det så långt att hon läggs in som patient på det mentalsjukhus där hon tidigare arbetat. Och i början av 30-talet får Elise ett tragiskt besked.
Köpenhamn. Stämningen är tyst och stilla när de saker Magnhild lämnat efter sig ska gås igenom. Sånt som ska sparas läggs i en hög, och sånt som ska slängas läggs i en annan. Turen har kommit till en koffert som ingen av dem sett förut. När den öppnas och de ser innehållet stannar allting av. Där i, ömt nerpackat i omsorgsfullt sorterade högar, ligger små små mössor, vantar, underbyxor och klänningar. Det är barnkläder i alla möjliga storlekar. Från spädbarnskläder upp till klänningar för 10-åringar. Varenda plagg handsytt av Magnhild. Under alla år hade hon hoppats på att få träffa sin dotter som stals från henne. Så många nätter hon suttit uppe och sytt, stygn för stygn. Och här, i en bortglömd koffert, ligger resultatet. Kläder till den dotter hon aldrig fick tillbaka.
Magnhilds sår läkte aldrig. Med åren blev de snarare djupare. Redan flera år tidigare, vid ett av hennes besök hos Elise och Albert, började de ana hur illa det faktiskt var ställt. Om kvällarna hörde Elise hur Magnhild pratade för sig själv. Ibland grät hon, ibland vyssjade hon det barn som hon sedan länge hade förlorat. Till slut blev sorgen henne övermäktig. Och snart ska ytterligare en smärtsam tragedi knocka Elise. Den här gången i hennes eget hem. Det lilla trähuset i Bromma, där Elise och Albert bor, är en solidarisk genomfartsled för vänstermänniskor av olika slag. Därför höjer inte Elise på ögonbrynen när en ung kvinna ur en norrländsk syndikalistfamilj blir deras tillfälliga inneboende. Men det dröjer inte länge förrän Elise förstår att Albert och den 30 år yngre kvinnan är mer än bara vänner. Ändå stannar Elise hos Albert, och hon gör det i flera år. Ända tills en dag, år 1935, när det blir omöjligt för henne att blunda för sanningen. För Elise hittar sin make och den unga kvinnan i sin egen sängkammare.
Hon ville ju vara fördomsfri, förstår du? Även om det gjorde ont så ville hon väl vara fördomsfri. Och för henne fanns det inte på kartan att skiljas från Albert. Hon älskade den mannen. Jag tror hon tog inte in det att hon skulle förlora honom. Men till slut gjorde hon ju det. Då upphörde livets mening för henne, tror jag.
Elise lider av migrän, magsår och bältros. Hon har förlorat sin syster och blivit sviken av sin man. Men är ändå tillbaka som redaktör på syndikalisternas tidning och jobbar på som vanligt. På utsidan verkar hon lugn, men inombords är det becksvart. Någonting har gått sönder hos den annars så sammanhållna Elise. Och bara några veckor efter hennes 50-årsdag publiceras en liten notis på Arbetarens kvinnosida. Redaktör Ottar har varit med i en bilolycka och ligger på sjukhus. Men är det verkligen en olycka det rör sig om?
Jag hittade en notis att hon hade råkat ut för en bilolycka. Och då kontaktade jag Rolf Luft, som var den läkare, då en ung läkarstudent, som tog emot henne när hon kom in till sjukhuset. Och på något sätt så han var lika gammal som hennes son skulle ha varit. Och hon fick sånt förtroende för honom, så hon berättade för honom att hon hade försökt att köra in i bergväggen, för hon ville inte leva längre.
Berättelsen om Elise Ottesen Jensen hade kunnat ta slut den där januarikvällen 1936. Men hon klarar sig och tar sig sakta upp ur sitt helvetes hål. Hon lämnar Albert, flyttar till ett kollektivhus in i stan och börjar samla ihop spillrorna av sig själv. Parallellt rullar arbetet på i en hejdlös takt. Och 1938 kan hon stryka en av punkterna på sin lista. Preventivlagen avskaffas. Fast vid det laget har den varit en papperstiger länge.
Nej, den hade redan... Jag tror att den hade redan spelat ut sin roll. Så att det var väl inte någon sån där jättestor sak egentligen. Utan det hon koncentrerade sig på fortsättningsvis, det var ju de andra två mycket svårare frågorna. Nämligen fri abort och homosexuellas rättigheter. Och det var ju två mycket svårare frågor att hantera.
Elise kan nu bocka av ett av sina två främsta politiska mål. Men kvar på listan, med stora bokstäver, står fortfarande abortlagen. Det blir hennes huvudfokus. Men snart ska en annan, livsviktig fråga segla upp på hennes agenda. Den 1 september 1939 är den 53-åriga Elise i Gävle, mitt uppe i ännu en upplysningsturné. Sent på kvällen när de går till hotellets matsal sitter folk utspridda vid borden. Men det är helt knäpptyst. Alla sitter som klistrade vid restaurangens radioapparat. Elise känner direkt igen rösten som strömmar ut ur högtalarna.
Stockholm Motala. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare. Det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta ohyggliga faktum, och det tjänar bra lite till att försöka ge uttryck åt den sorg och fasa vi känner.
Åren som följer är fyllda av fasa. Elise har vänner i Tyskland som berättar hur läget är. Judar, homosexuella och politiskt engagerade fängslas och mördas. Och bomberna regnar över hennes hemland Norge efter att det fallit i nazisternas händer. Många av Elises vänner och kollegor är riktigt illa ute. Och hon jobbar allt mer intensivt för att hjälpa politiska och judiska flyktingar.
Alltså alla, praktiskt taget alla läkare ute i Europa som jobbade med sexualpolitik var ju judiska läkare. Så att hon ägnade ju jättemycket tid och kraft och fick ju också pengar från Einsteins fond. De upptäckte hennes arbete där i USA. Och hon fixade, organiserade ett stöd för just läkare och sjuksköterskor inom den sexualpolitiska rörelsen och kämpade för att de skulle få komma till Sverige, Norge, Danmark och sådär. Tillsammans med RFSUs motsvarighet i Danmark sen för att försöka rädda så många judiska läkare som möjligt.
När freden kommer 1945 vaknar Europa upp till en helt ny värld. Tanken om att människor är olika mycket värda börjar långsamt att skrotas. I Sverige har det stora välfärdsprojektet kommit ganska långt och Elisa är en maktfaktor att räkna med. Samtidigt är hennes internationella stjärnstatus grundmurad. Det är helt enkelt skördetid för Elisa.
Alltså det hon gör efter kriget, något helt fantastiskt, då är ju den sexualpolitiska rörelsen helt sönderslagen. Och då ordnar hon på Grand Hotel i Stockholm ett möte där alla dessa spillror bjuds in till ett stort event, seminarium, där man diskuterar, nu måste vi återuppbygga den här rörelsen. Och det är det, kan man säga, fröet till det som sen blir International Planned Parenthood Federation.
Lisa har gått från att betraktas som farlig samhällsomstörtare, motarbetad och bespottad, till hyllad och Nobelpristippad. Och där tänker vi lämna henne, mitt i hennes guldålder. Elisa Ottesen Jensen föddes i en tid när biologins och sexualmoralens bojor kvävde kvinnors liv. Men hon dör i en tid av frigörelse, som hon själv har varit med och skapat. Hennes envisa arbete och brinnande övertygelse har bidragit till att miljontals kvinnor fått makten över sina kroppar. Hon är en av de kontroversiella gestalter som lyft på locket till det mest privata, det mest förbjudna. Och hennes stora mod har hjälpt till att luckra upp århundraden av skuld, skam och diskriminerande lagstiftning. Det ger resultat under 1900-talet. Homosexualitet avkriminaliseras. Sexualundervisning blir obligatoriskt i skolan. Och p-pillret lanseras, för att bara nämna några reformer. Och 1974 får Sverige äntligen fri abort. Men det hinner Elisa inte uppleva. Knappt ett år innan, den 4 september 1973, dör hon, 87 år gammal. Men kanske kan vi höra ekot av jubel från andra sidan graven. Och föreställa oss att en stridbara Ottar knyter sin sargade hand i en segergest.
Du har hört P3 Historia med Cecilia Dyringer, Elina Pärdal, Tove Palén, Navid Bavi och Elias Klenell. P3 Historia produceras av Munk för Sveriges Radio.